God eftermiddag alla närradiolyssnare. Ni har rattat in era apparater på FM-bandet 88 MHz och lyssnar således på Radio SD, Sverigedemokraternas röst i närradio, Stockholms närradio. Idag när detta program sänds för första gången så är det lördagen den 19, förlåt mig, tack för korrigeringen, 19 januari år 2002. Repris av detta program kommer dels imorgon söndag den 20 klockan 9.00 samt på torsdag den 24 januari klockan 21.30. Det är grupp C som ansvarar för dagens sändning och det är då som brukligt dels jag, Greger, samt
Gunnar.
Gunnar, välkommen hit.
Tack. Jag tackar.
Tack för att du korrigerade mig med datumet där nyss. Det är bra med någon som är observant. Ett tack ska jag också rikta till en av våra lyssnare, nämligen Inger Siv. Det var ju så här att förra gången som vi, den här gruppen, var i sändning så dels talade jag om det här nya faxnumret till vårat kansli. Och Inger Siv tycks vara en av de första som utnyttjade detta för att skicka ett fax till kansliet med en kompletterande upplysning till någonting vi pratade om sist. Det var ju så att vi citerade ur en artikel i Aftonbladet där man hänvisade till en undersökning gjord utav någonting som heter SOM-institutet. Och jag sa då att jag har aldrig hört talas om detta SOM-institut. Men en som har koll på saker och ting, det är Inger Siv, så hon faxade in en information här och kunde upplysa oss om att bokstavskombinationen SOM, det står för samhälle, opinion, massmedia. Alltså institutet för samhälle, opinion, massmedia är det korrekta namnet på det här opinionsinstitutet. Vi uppskattar väldigt mycket den här typen av respons och kompletterande upplysningar. Och extra värmda om hjärtat blev vi naturligtvis av de uppskattande orden som Inger Siv också bifogade. Tack snälla Inger Siv. Det här kan ni gärna göra. Vi uppskattar att få respons på våra sändningar, så att det står ju öppet för alla och en var som har synpunkter på oss och det som kommer fram i programmet. Ni kan framföra era synpunkter antingen genom att skriva, faxa eller mejla till vårt kansli, så vidarebefordrar de det till oss. Ange då vilken grupp eller namnet på de personer som ni vill komma i kontakt med. Adresserna och faxnummer och sånt, det kommer ni att få i slutet av detta program, som vanligt. Jaha, förra gången den här gruppen var i sändning, då var det ju också så att det var ungefär en vecka före julafton. Och vi konstaterade då att det var ett tråkigt gråmulet höstväder och inte alls det där vintriga vita som man önskar sig till julen. Nu slumpade det sig så att bara en eller två dagar senare så var hela världen vit. Och det vore ju frestande att tro att det var vädrets gudar som var på vår sida. Att de sympatiserade med detta vårt önskemål om en vit jul och återlydde detta. Hur det förhåller sig med den saken vet jag ju inte, men jag vill gärna tro detta. Man skulle kunna säga så här också, att om Sverigedemokraterna i det fallet var en god barometer så tror jag att vi kan säga så här, att vi är en ännu bättre politisk barometer. Låt det därför bli en uppmaning att göra Sverigedemokraterna till din politiska barometer. För det är så att om ni röstar på oss och ger oss mycket stöd i det kommande valet, så kan vi måhända inte garantera ständigt vackert väder. Men vi kan garantera ett angenämare politiskt klimat än det som råder idag. Dagens politiska klimat känner vi till allt för väl. Och vi ska ägna en stund av detta program åt att betrakta just detta politiska klimat. Jag tänkte börja här med, som ni kanske känner till, så har Skolverket riktat kritik mot Livets Ords friskola. Det är nu inte vår uppgift i och för sig att försvara Livets Ord eller att föra deras talan på något vis, men vi kan ju inte låta bli att notera att det här är ett tecken i tiden, ett uttryck för det dåliga politiska klimat som råder i Sverige idag. När självaste Skolverket riktar kritik mot en skola just därför att den fungerar. Just därför att den har ordning och reda.
Det låter konstigt grejer.
Det låter konstigt, det låter makabert, men det är precis det som man brukar säga, att verkligheten överträffar ofta dikten. För vad är det då Skolverket har slagit ner på? Jo, man tycker så här, eleverna lär sig lyda. Uttryckligen så säger man. Och ska vi se. Väldigt tydliga och detaljerade ordningsföreskrifter, bland annat om flickornas kjollängder, är ett annat tecken på den stränga normen, anser Skolverket. Skolverket har uppenbarligen inte uppmärksammat den diskussion som har varit på sista tiden om det nästan pedofila mode som har kommit i bruk bland unga flickor och för all del pojkar också, att man klär sig som vuxna och flickorna klär sig kort och urringat och jag vet inte alls. Det här har ju varit diskuterat väldigt intensivt och de flesta har ju varit kritiska mot att barn tvingas eller väljer att kliva in i en mindre lämplig vuxenroll allt för tidigt. Här har vi då en skola som faktiskt håller på en god och väl uppfostrande norm, och då kritiserar Skolverket detta. En annan makaber aspekt av det här är att Skolverket kritiserar Livets Ords skola just för det som är specifikt, nämligen det att den undervisar i enlighet med kristna normer och värderingar. Man undrar ju lite, jag menar, är inte själva syftet med en friskola att den ska vara just profilerad på ett visst sätt? Det blir så makabert alltså. Det är ungefär som att man skulle kritisera Waldorfskolan för att den tillämpar Waldorfpedagogik. Och, ja, jag vet inte vad. Det man hävdar här då är att på det här viset så stänger skolan ute barn med andra värderingar. Ja, men kära någon, då får väl de rimligen söka sig till andra skolor som passar deras normer bättre. Alltså det man antyder här är att då skulle, ja, invandrarbarn som kanske då har muslimska värderingar skulle känna sig utestängda. Och för all del, det kan ju ligga en poäng i det, men det är ju själva syftet med den här skolan att vara en skola för de personer som erkänner sig till just de här kristna värderingarna. Men som sagt, det här är ett tecken i tiden. Ett osmakligt men typiskt tecken i tiden. Man skriver så här också. Livets Ords kristna... Jag citerar här nu en artikel i Dagens Nyheter. Livets Ords kristna grundskola och dessärskola anses inte arbeta utifrån den värdegrund som gäller för utbildningen inom det offentliga skolväsendet.
Vad menar du med värdegrund?
Ja. Det var det jag skulle komma till, därför att det är lite intressant när man använder hur det politiska etablissemanget använder detta uttryck värdegrund. Jag ska ta ett annat exempel på det. Det här var en grej vi hade tänkt ta upp i förra vår sändning för en månad sedan, men vi hann inte med. Det var ett program den 13 december, alltså en månad sedan drygt, som det var Mediemagasinet på TV. Där hade man ett inslag om mediernas bevakning av så kallade högerextrema partier. Och det vet vi alla vad etablissemanget menar med högerextrema. Det är bland annat vi då som räknas dit. Där ställdes frågan om huruvida det är rätt att tiga om dessa eller bör man rapportera om dem. Då uttalade sig Per Svensson från Expressen. Per Svensson, han är kolumnist på Expressen och dessutom politisk redaktör. Han sa så här, och jag citerar: "När det gäller Sverigedemokraterna har jag inga betänkligheter mot att särbehandla dem negativt. Detta eftersom de, citat, har valt att ställa sig utanför den värdegemenskap som råder i samhället." Här har vi återigen värdegemenskap, värdegrund. Det är intressant att det politiska etablissemanget använder dessa uttryck då. För annars är det ju faktiskt vi som har använt det här. Alltså när vi i Sverigedemokraterna kritiserar det mångkulturella samhället, så har vi ju gjort det just utifrån den synpunkten att ett samhälle för att fungera måste ha en gemensam värdegrund. Ett samhälle kan inte fungera om dess medborgare är av vitt skilda uppfattningar om, ja, lagar, normer, regler, ja, kulturella normer och sådant. Och när vi har påpekat detta, då brukar det politiska etablissemanget dunka oss i huvudet med att kalla oss fascister då, därför att vi talar om någonting, ett så luddigt begrepp som värdegemenskap, värdegrund. Men här märker man att när det passar deras syften, ja, då går det tydligen bra att åberopa detta begrepp som man annars förhånar. Värdegrund och värdegemenskap. Detta bara som ett exempel på hur man anpassar argumentationen för att det ska passa deras syften. Vi går vidare här med ytterligare några tecken i tiden. Och just det, jag glömde en sak, för det var bra att du påpekade det. Jag hade skrivit en liten stolpe här, indoktrinerings-tv. Jo, då tänker jag på, jag vet inte om ni såg det här, det var en liten mini-tv-serie för några veckor sedan. Det var två stycken avsnitt, två veckor i följd, av en tv-producent vid namn Maja Hagerman, eller möjligen Haberman, jag är osäker. Ja,
Hagerman.
Hagerman, det är, ja, okej. Det första programmet handlade då om den historiska folkgruppen kelterna. Det andra avsnittet handlade om germanerna. Och det här var ett typiskt exempel på den förljugenhet med vilken etablissemanget sprider sin propaganda. Varför då då? Jo, därför att man gick ut med någon sorts förutskickande av att det här skulle vara historiska program. Alltså historiskt... Nu tappar jag ordet.
Historiskt baserat.
Historiskt baserat och historiskt förankrad. Alltså en saklig analys av historien. Men när man såg de här programmen så märkte man ju ganska snart att det här var en ren och skär historieförfalskning i godhetsapostlarnas tjänst, så att säga. För det första då, i det första avsnittet som handlade om kelterna, där hävdade man då att nej, det har aldrig funnits något folkslag som hette kelter, utan kelter, det var snarare handlade om en viss kultur som naturligtvis var global då, över Europa i alla fall på den tiden.
Kelterna är ju alltså dagens irländare, walesare och skottar, alltså visst utanför Frankrike, Bretagne.
Mm.
Och kelterna är alltså... Alltså egen folkgrupp, eget språk och allting. Så det verkar ju helt vansinnigt. Dessutom, romarna kallade dem för galler.
Mm.
Det är det. Men alltså, det där låter helt galet. Alltså.
Mm. Och visserligen har Maja Hagerman rätt när hon säger då att all historisk skrivning innehåller en massa mytbildning. Det var det hon så att säga byggde upp sitt resonemang på, att den här vår tidsbild av kelterna har blivit så infekterad av våra egna myter, och att det därför inte, de därför inte fanns i den mening vi idag anser. Och som sagt, all historieskrivning innehåller ett visst inslag av mytbildning och avvikelse från det absolut sanna. Men vad hon är totalt blind för, det är att hon själv är en mytbildare, därför att hon skapar en ny myt. Hon sprider sin propaganda i enlighet med den nya tidens myt, som säger att det inte finns några och inte har funnits några olika folkslag, folkgrupper. Lite mer på fötterna hade hon kanske i det andra programmet då, som handlade om germaner, för det kan man i och för sig ifrågasätta om germanen, i alla fall om den germanska kulturen har funnits och sett ut så som vi idag tror. Det är mycket möjligt att den är en mytbild, men även här var det alldeles uppenbart att att det var ett tendentiös budskap i hennes program, där hon naturligtvis varvade de här inslagen då med bilder på Hitler och Wagners operor och hela det här, ska säga, nazismens behov av att håsa upp myten om germanerna. Så menar, det är så uppenbart att hon själv är en mytbildare, en historieförfalskare, precis lika stor, om inte större, historieförfalskare än de som historieförfalskare hon kritiserade. Men som sagt, även detta är ett exempel på den propaganda, den indoktrinering som etablissemanget utsätter oss för genom den statliga televisionen. Vad ska vi ta här näst? Jo, en DN-intervju den 13 januari söndagen var det, tror jag. Jo, det var det. Det var ett sånt där stort söndagsreportage om en folkpartistisk påläggskalv av utländsk härkomst. Nu ska jag se om jag kan säga hennes namn rätt. Nyamko Sabuni, tror jag det ska uttalas. Hon kommer från Kongo. Hon sitter numera i Folkpartiets styrelse. Hon har förekommit en hel del i TV. Hon är väl lite grann, kan man säga, Folkpartiets motsvarighet till Alexandra Pascalido. Det finns vissa paralleller mellan hennes historia och Alexandra Pascalido. Även hon kom då från ett fjärran land och kom hit till Sverige och bodde, alltså precis som Alexandra Pascalido gjorde sin klassresa genom att först bodde hon i Rinkeby men numera på Östermalm. Sammalunda förhåller det sig med den här Nyamko Sabuni. När hon kom hit så bodde hon först i Kungsängen, men idag bor hon naturligtvis på Östermalm och tjänar en snuskig massa pengar. Och på det hela taget har det gått bra för henne i det här nya landet. Hon kom hit som, det var hennes pappa som var politisk flykting, så han kom hit först och sen så kom hon med övriga familjen senare. Vad är då att säga om det? Att jo, som framgår i den här DN-intervjun så säger hon att hon är inte tacksam över att få bo i TV. Och vad hon menar med det är att jag arbetar och betalar skatt, minsann. Och det gör hon förvisso. Det är ingen av oss som kräver att hon ska tacka oss på sina bara knän. Men det är lite märkligt att hon säger så där mot bakgrund av att hon faktiskt kom hit som flykting. Eller i alla fall hennes pappa som var politisk flykting. Och att hon har fått möjlighet att göra den karriär hon har gjort här i Sverige. Så är det väl kanske lite stötande att säga så där att jag är minsann inte tacksam. Någonting desto mer osmakligt som hon säger i den här intervjun. Det handlar om det här mordet i Klippan på mannen från Elfenbenskusten, Sherad Gbeyo. Hon säger så här, hur mordet på Gbeyo påverkade henne. Jag blev rädd och förbannad. Jag insåg att om en svart man mördas anses han inte lika mycket värd som en vit svensk man. Och det här, det är ju synnerligen osmakligt och motbjudande med vetskap om vad som hände i Salem för drygt ett år sedan. Där alltså en svensk, ja finländsk visserligen, men dock svensk ung pojke blev brutalt mördad av ett gäng kulturberikare. Jag tänker inte gå in för djupt på det där, men de flesta av oss känner till historien kring det hela, Daniel Wretströms.
Det var ju en slakt det också.
Det är rena slakten, fruktansvärda rena slakten. Och framförallt då hur våra folkvalda och det politiska etablissemanget reagerade på det här.
Alltså, ja, det var väl ingenting?
Va? Det var ingenting, men alltså hon i den här artikeln, Nyamko Sabuni, hon hävdade då att om en svart man mördas anses han inte alls lika mycket värd som en vit svensk man. Då undrar man ju i vilken verklighet hon lever i. Det här är, ja... Men det får mig helt osökt att tänka på Alexandra Pascalido. Det är precis samma raljerande stil och samma...
attityd.
Kaxiga attityd, ja, precis. Så säger hon så här, att hon har blivit sorgligt medveten om att det finns en utbredd rädsla för det icke-svenska. Som om vår gemensamma yta här i Sverige inte skulle räcka till för oss alla. Som om det inte fanns en oändlig massa saker som borde bli gjorda. Som om det gemensamma är begränsat. Vi bromsar ju utvecklingen på det här viset, säger hon. Ja, det kan hon för all del ha rätt i. Det är bara så märkligt att alla dessa kulturberikare kommer hit och då propagerar för att här behövs det invandring, det behövs arbetskraftsinvandring, det behövs en massa nysvenskar därför att här finns en massa som behövs göras. Oavsett vad man kan tycka om det, huruvida det finns saker som behövs göras, och oavsett vad man tycker om den, ifall markytan räcker till för oss alla, så är det ju lite märkligt att denna förmenta entusiasm för att göra saker och ting, varför ska dessa saker som bör göras, varför ska de just utföras i Sverige?
Vad är det som måste göras då, Greger?
Ja, det sägs inte uttryckligen här då, men det är ju som så mycket annat, det här luddiga begrepp. Nej, men det är bara så märkligt att och typiskt att en massa människor lämnar då sina fjärran länder där det finns massor som behövs göras för att höja levnadsstandarden för de som bor där. Det saknas sannoliken inte arbetsuppgifter i Afrika, men allting ska tydligen göras just i Sverige, och det ska dikteras utav en massa nysvenskar. Återigen, gott folk, ett tecken i tiden, ett uttryck för det politiska klimat som råder i Sverige idag. Vi går vidare här. Jag tänkte ta ett exempel ifrån SD-Kurirens hemsida där Gabriella Johansson skriver ju regelbundet under rubriken Gabriellas funderingar. Och en artikel publicerad den 16 januari, alltså för 3 dagar sedan, där skriver hon så här, och jag ska läsa lite grann ur den. I torsdags var det stiftsfullmäktige i Lunds stift. Jag, Björn Söder och Jimmy Åkesson var där. Innan mötet, under fikat, kom prästen som ansvarar för integrationsprojektet På väg i Rosengård, vilket alltså är en invandrartät stadsdel i Malmö. Han kom fram till oss och presenterade sig. Jag tror att han ville visa hur god han är som inte drar sig för att umgås och prata med oss utstötta, precis som Jesus gjorde. Att vi i praktiken hade ställt oss lite avsides berodde enbart på att där fanns det lediga bordet. Men det viftade han bort med ett "jag skiter väl i varför ni står här", sade alltså denna präst. Det visade sig under konversationens gång att han sket i det mesta vi hade att säga. Prästen sade sig träffa en massa våldtäkts- och tortyroffer varje dag på sitt jobb. Förvånansvärt nog var det inte 14-åriga svenskor han pratade om, utan flyktingar. När jag påpekade att bara 3% av alla som kommer hit är faktiska flyktingar och att han förmodligen hade haft tur som bara lyckats träffa på människor som tillhör dessa procent, hade han inget svar. Men han svor när han blev irriterad på Björns argument. Vill då Sverigedemokraterna verkligen att dessa stackars tortyroffer ska få lida i motsats till denne gode präst? Nej, det vill vi inte. Att vara motståndare till massinvandring och mångkultur innebär inte att man hatar alla som inte är svenskar, eller att man tycker att politiska flyktingar och tortyroffer eller krigsdrabbade gott kan stanna hemma och lida. Vi har full förståelse för att vissa människor måste lämna sina hem och sina länder. Däremot har vi inte förståelse för de människor som lägger alla sina tillgångar på en enkelbiljett över halva jordklotet till Sverige. Finns det verkligen inte ett enda land med fred och demokrati på vägen hit? Något land med likartad kultur och ett närbesläktat språk? Ett land från vilket det är nära hem när det blir fritt fram? Vi har heller inte förståelse för hur man kan lämna sitt land med ingenting på fickan och bli generöst omhändertagen i Sverige och då ofta bryta mot lagen och så småningom vägra att åka hem och solidariskt hjälpa sitt folk, säger Gabriella Johansson med åsyftning på de här Kosovo-albanerna som har fått avslag på sina ansökningar som har gått under jorden nu. Vidare i artikeln. Nej, den gode prästen missar några steg i sin argumentation. Genom att vi inte tror på att Svenska kyrkan ska ge pengar till ett dödfött integrationsprojekt i Rosengård där många är muslimer och ger blanka tusan i både kristna kyrkor och i det faktum att svensk lag står över muslimsk lag. I och med att vi gör detta så blir vi automatiskt betraktade som främlingsfientliga, rasistiska och flyktinghatare. Tyvärr, så hänger det inte ihop. Och om prästen inte bara hade skitit i vad vi hade att säga, hade jag kunnat förklara detta för honom. Det här är lite fascinerande. Jag tänker spontant på några ord av Paulus. Närmare bestämt i Paulus andra brev till Timoteus, där han uppmanar honom att inte gå in i onyttiga ordstrider. Alltså jag ser det så här. Ur den här prästens synvinkel så måste ju vi framstå som
pest och kolera
och meningslösa frasmakare. Hade han hörsammat Paulus uppmaning så borde han alltså inte ha ödslat någon energi på att prata med oss.
Men hur ofta följer de här prästerna de här diktaten från Bibeln egentligen?
Ja, det är en fråga som man kan ställa sig.
Är inte det regelboken för prästen egentligen?
Man tycker väl att det borde vara det. Jag ska läsa ett citat ur Paulus andra brev till Timoteus. Det är ur andra kapitlet, 14:e versen. Uppmana dem allvarligt inför Gud att icke befatta sig med ordstrider, till sådana gagna till intet, utan är och allenast till fördärv som, för dem som höra därpå. Detta är alltså Paulus visdomsord som denne gode präst tycks ha missat. Och sen kom jag automatiskt att tänka på Jesu ord som han åt. Jesus sa det här många gånger, att vad hjärtat är fullt av, därom talar munnen. Och då tänker jag så här, att eftersom den här prästen, ur den här prästens mun kom ordet skit väldigt ofta tydligen, enligt Gabriella Johansson. Och eftersom ordet skit kom ur hans mun så många gånger, då kan man ju fråga sig vad hans hjärta är fullt av. Ja. Att leva som man lär är inte alltid det lättaste.
Vi hinner med mer där också.
Ja, vi hinner, eftersom vi var inne på det här med Kosovo-albanerna då, som Gabriella Johansson hänvisade till. Vi tar det också innan pausen. Det är också ett tecken i tiden på det politiska klimat som råder. Som ni känner till, förmodar jag, så kom det hit då 7000 kosovoalbaner i samband med kriget i Kosovo våren 1999. De fick då tillfälliga uppehållstillstånd. Sen när de där uppehållstillstånden löpte ut, det var ju då på hösten 2000, och då tyckte ju alla att det var så synd att de skulle behöva åka tillbaka när det var vinter. Det hade visserligen blivit fred där nere, men det var ju så synd om dem för att de skulle behöva åka tillbaka mitt i vintern när de inte hade några hus att bo i. Så då fick de förlängt uppehållstillstånd till våren 2001, var det, ja, för sommaren 2001. Men då var det ju likförbaskat många som valde att inte, det var, nu ska jag se här, det var 3000 av dessa 7000 valde faktiskt att åka tillbaka, men 4000 ville stanna och valde att söka asyl här. Nu visar statistik från Migrationsverket att 63%, eller 2530 av dessa drygt 4000 kosovoalbaner, har fått stanna i Sverige. Och orsaken är ju, precis som vi hade väntat oss, att nu har de vistat här så länge i landet och barnen har hunnit rota sig. Många kosovoalbaner, jag citerar en artikel i Dagens Nyheter, det här säger någonting som Marie Andersson, pressansvarig vid Migrationsverket, säger. Många kosovoalbaner mår dåligt och har fått stanna av den anledningen. Att må dåligt, kan man ju då fråga sig, är det en av dessa unika spetskompetenser som vi i Sverige påstås behöva? Ja, svårt att tro det, men ja. Vilka argument är tydligen hur bra som helst när det politiska etablissemanget ska försvara sina gärningar? Ja, och det är bara 20% som har fått avslag på sina asylansökningar, och det är ungefär 839 som har fått avslag på sina asylansökningar, och av dem har drygt 460 personer nu gått under jorden, och så småningom så kommer de väl fram, och vi kan väl förutskicka att de kommer att beviljas livstidsförsörjning på svenska skattebetalares bekostnad.
Alltså hade man kört en schysst regel från början och sagt att ni får stanna till kriget över, svenskar ni hem, då hade de inte mått dåligt heller, tror jag.
Nej, det kan man förmoda.
Då hade det varit schysst besked, men det här är myndigheternas slarv och liksom massa dravel som ligger till grund för...
Ja, och vi misstänkte ju redan från början att det skulle bli så här. De fick ju visserligen då tillfälligt uppehållstillstånd med förutskickande att de skulle hem. Men som sagt, vi misstänkte ju att det inte skulle bli så. Men här kan man ju se vilken milsvid skillnad det är mot Danmark och den nya invandringspolitik som man börjar lägga fast nu. Där är det ju såklart så att är man flykting och behöver en fristad under en viss tid, så ska den gälla så länge som behovet finns, sen ska flyktingen hem. Nu har vi redan hunnit komma halvvägs inom programmet, så att nu ska vi ta och lyssna på lite pausmusik. Här kommer den, varsågod. Thank you. Ja, ni lyssnar fortfarande på Radio SD, Sverigedemokraternas röst i närradion. Välkomna tillbaka efter pausmusiken. Vi tänkte ta ytterligare ett exempel på det här vi har snackat om, alltså olika tecken i tiden och det politiska klimatet som råder. Här handlar det också om ett ganska så uppmärksammat fall. Det är ett i massmedia uppmärksammat fall. Det är ett irakiskt par som är häktade sedan i oktober förra året på misstanke att de har då kidnappat barn i Irak och att de har fört in under falska förgivanden att minst ett barn då, som alltså inte är deras biologiska barn. Jag vet inte om vi ska gå för djupt i vad det är de har gjort. Dels är det väldigt oklart. Polisutredningen är ju hemligstämplad och det då kammaråklagaren har beslutat om yppande förbud. Expressen, som vi annars inte brukar ha mycket till övers för, kan dock berömma sig med att ha gjort en ganska grundlig utforskning av vad som har skett. De har nämligen åkt ner till Irak och intervjuat personer kring det här paret och skapat en bild av vad de har gjort. Det är dels en artikel i Expressen den 13 januari, dels en artikel den 15 januari. Vad det handlar om, det är alltså att de här personerna har agerat på det här viset av för ekonomisk vinnings skull. Vi kan läsa lite så här, några citat ur artikeln. Expressen skriver så här: vi kan kalla paret Walid och Sara. Walid och Sara gifte sig 1982 i Bagdad. Hon drev en frisörsalong medan han arbetade med elektronik och dessutom äger en stor affärsfastighet. Det här paret hade tre biologiska barn och nu var det så att efter Gulfkriget 1991 så fanns det tiotusentals barn som hade blivit föräldralösa. Regimen uppmanade därför familjer att ta hand om dessa föräldralösa barn. Och då fanns det i Irak på den här tiden ett familjeprogram som innebar ekonomiska fördelar för familjer med minst fyra barn. Och vad det här paret nu misstänks för, det är att de ska ha kidnappat ett barn i Bagdad 1991. Kidnappat barn på BB i Bagdad, som de sen ska ha påstått vara sitt eget. Därmed hade Walid och Sara plötsligt fyra barn och kunde börja dra nytta av det irakiska familjeprogrammet med de ekonomiska fördelar detta innebar. 1995 åkte Walid till Sverige, sökte asyl och fick uppehållstillstånd, känns visan igen. För de svenska myndigheterna berättade han att han var gift och hade fem barn. Jo, för att hans hustru hade dess under tiden fött ytterligare ett barn. Så de hade alltså fyra biologiska barn plus det här förgivet egna barnet. Senare kom då hans hustru och fyra utav barnen till Sverige. Men det här barnet som inte var deras biologiska, det hade de lämnat kvar då, för då hade de väl inget behov av det här barnet längre då. Just det, hon sökte och fick också uppehållstillstånd. Hon öppnade efter ett tag en liten livsmedelsaffär. Det slutade snabbt med konkurs och hon är misstänkt för ekonomiska brott i samband med denna konkurs. Walid har aldrig haft något jobb i Sverige och familjen har därför permanent levt på bidrag. Det här är intressant också om man ställer i jämförelse med hans goda ekonomiska situation hemma i Irak. För som sagt, han ägde en stor affärsfastighet. Just det. Vänner och bekanta som Expressen har talat med berättar att paret hade det mycket gott ställt och levde ett bra liv. Någon säger då: Walid är stenrik. I fastigheten han äger finns 28 butiker som han får hyra från. Detta berättar en släkting. En annan säger så här att... efter att familjen hade flyttat till Sverige fortsatte Walid att regelbundet resa till Irak. Och någon som tydligen känner till honom där nere i Irak säger så här: han har varit här ovanligt ofta. Jag förstår inte varför han lever i Sverige när han har det så väldigt bra här. Han är rik. Jag förstår inte hur Sverige kan ta emot sådana personer. Det är en släkting som säger det här. De här är alltså misstänkta nu då för att... för att ha smugglat in dels att det är en massa oklarheter med de här barnen, och där vet vi alltså inte så mycket eftersom utredningen är belagd med yppande förbud. Men vad Expressen har tagit reda på det är att han har, det enda man vet är att ekonomisk vinning på något sätt, polisen är dock helt säker på en sak, ekonomisk vinning ligger på något sätt bakom hela den här härvan. Det lär väl visa sig så småningom. Vad som är klart, lite mer tydligt är klart, det är att den här Wallid har alltså tagit hit personer då i syfte att de ska få uppehållstillstånd och livstidsförsörjning här i Sverige. Han har till exempel gjort så här att han skilde sig, han och hans hustru skilde sig och gifte sig med en flicka som 1999 var 17 år gammal. Hon är då idag 19 år. Expressen kallar henne för Samira. Wallid, som först av praktiska skäl hade skilt sig från Sara, fick en stor summa pengar av Samira och gifte sig med henne 1999. Tack vare giftermålet fick Samira permanent uppehållstillstånd i Sverige. När hon fått det skildes Wallid och hon snabbt. Wallid åkte därefter till Irak på nytt och ordnade fram en man åt Samira. Mot riklig betalning såg han sedan till att mannen kom till Sverige. Mannen är numera gift med Samira och paret bor här. Detta gott folk är alltså de skyddsbehövande stackars flyktingar med en väldans massa spetskompetens som vi i Sverige inte kan klara oss utan, om vi får tro våra myndigheter. Är det någon som tror våra myndigheter?
Nej.
Nej, inte vi i alla fall. Det gör vi inte. Vi lämnar det här eländet bakom oss och går över på någonting helt annat. Möjligen skulle man kunna säga att det här också är ett slags tecken i tiden, men dock ett möjligen positivt tecken i tiden. Det är nämligen så att vi Sverigedemokraterna som parti, vi har
blivit ett studiecirkel.
Vi har blivit en studiecirkel på ABF av alla ställen. I senaste kurskatalogen som kom för lite sen kan man nämligen läsa så här. Under bland övriga studiecirklar under rubriken politik och samhälle. Sverigedemokraterna är idag Sveriges ledande högerextremistiska parti. Med inspiration och strategi från framgångsrika broderpartier i andra länder som till exempel franska Front National och belgiska Flams Blok, och med en vältrimmad organisation, och vi tackar för det omdömet, och entusiastiska medarbetare, jajamensan, drömmer man om ett genombrott i valet 2002. Cirkeln behandlar kopplingarna till både 30-talets nationella rörelse och dess moderna nynazistiska arvtagare samt SDs propagandametoder och hatkampanjer mot invandrare och etablerade politiker. Utgångspunkt är journalisterna Stig Larssons och Mikael Ekmans bok Sverigedemokraterna. Det här är, om man ska förstå kurskatalogen rätt, alltså en studiecirkel på fem gånger. Utöver detta så hade man en föredragsafton i torsdags och både Gunnar och jag var där och lyssnade.
Ja.
Som ni kanske kommer ihåg, gänget som sände förra lördagen, Arnold berättade ju om detta och han sa då så här att vi tänker inte gå dit officiellt och ta någon debatt. Och anledningen till det är, som Arnold sa, att eftersom det här föredraget bygger helt och hållet på Stig Larssons och Mikael Ekmans lögnaktiga propagandabok mot oss, så finns det ingen anledning för oss att ge dem någon slags legitimitet genom att gå dit och resonera med dem. Däremot så gick vi dit som observatörer och ja, vi gav oss inte in i någon diskussion med dem. Och det var, kan man säga, på gott och ont, för det uppstod ju publiken ställde en del frågor om Sverigedemokraterna och de svar som gavs, det var då naturligtvis Stig Larssons och Mikael Ekmans svar, och det är klart det fanns en hel del där som vi kunde ha invänt mot, men ja, nu hade vi valt att begränsa oss till att vara åhörare, så att då fick det bli så. Vad sades då där? Jo, det var naturligtvis den vanliga
sagan.
Nu ska jag se här. Stig Larsson, jag har gjort lite anteckningar. Stig Larsson började med att säga: Sverigedemokraterna är rasistiskt, antidemokratiskt, homofobiskt, numera även islamofobiskt, samt grovt kriminellt belastat. Detta sade han med stark emfas, en ganska så teatralt faktiskt.
Ja, menar på att 23% av SDs ledning är var kriminellt belastat, men vad jag vet så har vi väl rensat bort alla de här kriminella elementen.
Ja, alltså det känns nästan trist att behöva påpeka det här, men alltså i den här boken som kom nu då den 30 november tror jag det var. Den bygger ju väldigt mycket, det här har vi sagt tidigare också, den bygger mycket på gammal skåpmat, och vad man åberopar det är sådana saker som enskilda medlemmar har, sådana som var medlemmar för 10 år sedan, sådant som de gjorde då, samt även personer som numera har lämnat SD eller blivit uteslutna ur SD, saker som de gör idag. Alltså det är sånt som Sverigedemokraterna rimligen inte kan lastas för, vad dessa enskilda personer gör. Sen är det också några direkta felaktigheter som vi naturligtvis inte heller kan ta något ansvar för. Vad som möjligen kan riktas emot oss, och det har ju diskuterats också. Det är bland annat Runar Filper som är vår kyrkofullmäktige representant i Värmland. Han har ju det är ett förflutet med visst kriminellt förflutet, men det ligger dock ett antal år bakåt i tiden, och ja, där, då raljerar man väldigt mycket med att vi är beredda att förlåta folk deras ungdomssynder. Så ja, detta är liksom historien bakom vår påstådda grovt kriminella belastning. Man pratade på det här mötet då om att i Europa så var det en stark frammarsch för extremhögern. Extremhöger, återigen detta uttryck som alltså täcker allting som är hela den nationella rörelsen, bara man hävdar att nationalstaten är värd att bevara, då är man ju per definition en högerextremist. Frågan ställdes då också, hur stor potential finns det här i Sverige? Ja, sa Stig Larsson, det vet vi inte, men vi vet att vid senaste valet, 98, så fick Sverigedemokraterna 20 000 röster ungefär, men sammanlagt så var det 50 000 till 75 000 som röstade på den här så kallade extremhögern. Då räknades alltså in
Ny demokrati.
Jan Wachtmeisters parti, resterna av Ny demokrati, samt även ett av de här pensionärspartierna som då hade på sitt program hade någon slogan om att stoppa massinvandringen. Och som Stig Larsson då menade att nu finns inte det nya partiet, nu finns inte Ny demokrati och inte det här pensionärspartiet, men det finns alltså en massa människor som eventuellt då skulle kunna söka sig till Sverigedemokraterna.
Skånes väl pratade han om också.
Ja, han pratade väldigt raljerande då angående, det är ju så att nere i Skåne så har de här nationella partierna på lokal nivå har ju rönt en hel del framgångar, och det raljerade naturligtvis Stig Larsson med, och själva kontentan av det han sa, kvintessensen av det han sa, det var ju att allting som inte är politiskt korrekt, det är ju antidemokratiskt och politisk omedvetenhet. Ja, så sa man om Sverigedemokraterna, de kallar, alltså på ett väldigt raljerande sätt säger han så här, Sverigedemokraterna kallar sig demokratiska och anklagar etablerade partier och medier för bristande demokrati. Ja, alltså att vi kallar oss demokratiska, det har ju helt enkelt att göra med att vi erkänner oss till den parlamentariska demokratin, och ja, om inte det berättigar än att kalla sig demokratisk, då vet inte jag. När vi sedan anklagar de etablerade partierna och massmedierna för bristande demokrati, då har det ju helt enkelt att göra med det faktum att vi inte ges möjlighet att komma till tals, samt att man sprider en lögnbild utav oss. Och men som sagt, Stig Larsson, han förmår vända det här emot oss på något märkligt sätt. Vad skulle jag säga här nu då? Ja, vi kan ju gå... Nej, här har vi det. Just det. Sen kom Mikael Ekman på uppe talarstolen, och han tog vid och upprepade det här då, att Sverigedemokraterna skulle vara tungt brottsbelastat, sa han. Jo, och sen fortsatte han den här raljerandet med Sverigedemokraternas förhållningssätt. Han sa så här: Sverigedemokraterna förnekar alla anklagelser och anklagar andra. Alltså märk väl att han lägger detta oss till last, att vi förnekar de anklagelser som vi anser vara felaktiga. Det är ungefär som att vi automatiskt blir skyldiga, att det lastar oss till skuld att vi förnekar det som andra anklagar oss för.
Det är sjukt det låter.
Det är sjukt, men det ingår i den här raljerande polemiken som de här personerna kör med. Man säger att vi anklagar andra. Ja, det är klart, vi är ett politiskt parti och vi för vår politik, och i det ingår då att rikta kritik mot andra. Så det, ja, vad är att säga om det? Stig Larsson, han fortsatte med att prata om hatkampanjer. Att detta skulle vara någonting ett typiskt instrument som extremhögern organiserar och begagnar sig utav. Och han gjorde då en jämförelse mellan Olof Palme och Mona Sahlin. Palmehatet på sin tid då, och den här, ja, det han kallar kampanjen mot Mona Sahlin. Jag tycker ju att det är lite övermaga att säga så, att Mona Sahlin hamnar i blåsväder med jämna mellanrum och ådrar sig kritik, inte minst nu senast angående hennes obetalda bilskatt. Det är ju faktiskt någonting som är ett resultat av hennes eget agerande. Det är ju inte någon, det kan ju inte påstås vara någon hatkampanj som vi i Sverigedemokraterna skulle ha organiserat. Däremot är det naturligtvis sant att vi har kritiserat henne åtskilligt, och det är inte så konstigt, därför att hon står för en helt annan uppfattning i befolkningspolitiken och massinvandringspolitiken. Återigen läggs detta oss till last, och man vill liksom svartmåla oss som några slags... Ja, jag lånar ett uttryck av Olof Palme, att vi skulle vara hatets och illviljans kolportörer. Mm, jo då. En person som var där på mötet, vi som sagt, vi valde ju att bara sitta där som observatörer. En person som var där och pratade en hel del, det var Anders Sundholm ifrån stiftelsen Blågula frågor. Han poängterade detta, att ni i Expo, ni bekämpar ju inte bara antidemokrater som ni påstår er göra, utan vad ni gör är att ni bekämpar alla som överhuvudtaget är kritiska till invandringspolitiken, hävdade han, och vilket naturligtvis de i Expo inte höll med om. Anders Sundholm framhöll vidare, eller han ställde den här frågan: vilket parti skulle egentligen få godkänt, vilket invandringskritiskt parti skulle egentligen få godkänt utav er, och i vilket etablerat parti tillåts en kritisk diskussion om invandringspolitiken? Den frågan ställde Anders Sundholm. Och här kommer nu ett mycket intressant svar ifrån Stig Larsson. Han hävdar: i alla partier. Alla etablerade partier, alla riksdagspartierna, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna, i alla partier kan man kritiskt diskutera massinvandringen, hävdar alltså Stig Larsson. Hur han nu vet det vet jag inte, men han påstår att så är det. Och här gör han ett mycket halsbrytande resonemang. Han hävdar då att i alla partier kan invandringsfrågan diskuteras kritiskt. Ja. Och eftersom diskussion är tillåten i alla riksdagspartier, så har en sådan diskussion ägt rum. Detta är alltså Stig Larssons resonemang. Han hävdar att en kritisk diskussion kring massinvandringen är tillåten i alla etablerade partier, och eftersom den är tillåten så har den ägt rum. Och eftersom denna diskussion då har ägt rum, så är nuvarande politik ett resultat av denna diskussion. Alltså jag vet inte om ni hänger med här, men jag kan inte beskriva det, återge det bättre, men det är alltså ett väldigt halsbrytande...
Alla har diskuterat det, men, och så har de tagit upp, men så har man enats som ett och samma svar ungefär.
Ja, det är alltså ett rent cirkelresonemang, och det är, med risk för att låta tjatig, jag upprepar, det är rent halsbrytande. Och så säger han så här: det faktum att 99% av väljarna röstar på partier som är för fri invandring. Jag citerar honom, för det här är exakt ordagrant vad han sa. Det faktum att 99% av väljarna röstar på partier som är för fri invandring, det bevisar att väljarna vill ha invandringen i dess nuvarande form. Detta är alltså logik enligt Stig Larsson. En var må ju ha sin egen uppfattning om det. Ja, så hävdar man, ja, man fick kritik då för att man påstår en massa saker, inte bara om Sverigedemokraterna utan om hela den nationella rörelsen, att man släpper ifrån sig en massa lögner, och sen så tar man inte in några genmälen. Men det förnekade Stig Larsson och säger: vi följer pressetiska regler när folk vill ha genmäle. Sverigedemokraterna och extremhögern, säger Stig Larsson, hävdar att en fri diskussion inte tillåts bara på grund av att någon artikel har refuserats på grund av låg kvalitet. Det är ju också lite märkligt. Han svär sig fri då från att vara orsaken till att vi inte har möjlighet att komma till tals i massmedia. Och det är möjligen kan han ha rätt i det. Frågan under mötet kom också frågan upp om svårigheten för oss att hyra offentliga lokaler. Och då hävdade Stig Larsson så här att ja, men till exempel att ni inte har fått hyra lokal här på ABF-huset. Det beror på att ABF-huset är en privat organisation och ABF har rätt att avgöra själva vilka som ska få hyra lokal eller inte. Och likaså tidningarna avgör själv. Det är ingen rättighet att få någon artikel införd i tidningarna. Och, ja, så vi kan inte kräva. Nej, i sak har han ju rätt i detta, men alltså han gör ett stort misstag när han därmed hävdar att de demokratiska rekvisiten är uppfyllda.
Det är brist på politisk korrekthet. Det är det enda det handlar om.
Ja, alltså det finns ju ett de facto, även om han har rätt i sak när han hävdar att det inte är formellt förbud för oss att hålla möten eller att hyra lokaler eller att skriva artiklar. Även om han har rätt i det, så bortser han ju bekvämligen från att det därmed uppstår ett demokratiskt underskott i den offentliga debatten. Som ett underskott som är till de oppositionellas nackdel och till etablissemangets fördel. Kors och Jösse namn, nu har vi kommit igenom hela den här timmen nästan.
Ja.
Och ändå som vanligt så har vi material kvar, men vi har inte hunnit med alltihopa. Det återstår bara att avsluta med formalia, och vill du göra det, Gunnar, ta det här?
Kan vi köra.
Okay.
Ja, vill man skriva till Sverigedemokraterna så skriver man Sverigedemokraterna, box 200-85-104-60 Stockholm. Vill man ringa för ett gratis informationspaket gör man på 08-641-2011. Vi kan faxa till våran berömda fax på 08-643-9260. Vi har ett postgironummer som vi tacksamt tar emot valfritt belopp på. Och det är 23-45-65-0. Vi har även hemsida www.sverigedemokraterna.se. Och så har vi e-mail. Det är info@sverigedemokraterna.se.
Mm. Just det, och som jag sa tidigare, att vill ni framföra några synpunkter just på närradion, då kan ni alltså göra det via de här adresserna och faxnummer. Och då ska ni tänka på att ange att det gäller närradion, och gärna ange då den grupp som det har sänt eller namnet på den person som har sagt någonting som ni vill kommentera. Ja, då återstår avslutningsmusiken, och då tänkte jag så här, att eftersom gänget som sände förra veckan, de avslutade ju med Beethoven. Och från Beethoven är steget inte långt till Wagner. Och Wagner är ju ett rött skynke för alla som anser sig vara antirasister och demokratins förespråkare, eftersom de har funnit en koppling mellan Wagner och nazismen. Och bara för att reta alla dessa så tänkte jag att nu ska vi avsluta med att spela Wagner. Det blir Valkyriornas ritt av Richard Wagner. Dock blir det inte den vanliga traditionella arrangemanget, utan här är ett slamrigt arrangemang för poporkester. Men det får ni hålla till godo med. Nu stänger vi butiken för idag och tackar för oss. Hej då!
Hej då!